Det här avsnittet kan vara triggande ifall du mår psykiskt dåligt eller kämpar med ett självskadebeteende. Ifall du vill ha hjälp eller känner någon som behöver hjälp kan du till exempel vända dig till Ärligt talat-chatten eller krisjouren för unga. Länkar till dem finns i avsnittsbeskrivningen. Ärren på Ulrikas kropp vittnar om något svårt. De vittnar om en tid när den enda utvägen är smärta. Också jag minns en sån tid. En period i livet när allt det yttre, alla svårigheter, misstag och känslor trycker på så mycket att det enda sättet att få ut dem är genom smärta. Och den där smärtan ger en liten stund av lugn och ro. Jag själv hittade snabbt andra sätt att tampas med mitt mående. Men Ulrika blir beroende av den där smärtan. Och när den inte längre hjälper vill hon gå ännu längre. Hon vill sluta existera. Vad får en människa att må så dåligt att viljan att leva upphör? Och hur tror personen egentligen att omvärlden ska reagera? Det är frågor som bara kan besvaras av en person som själv varit där. En person som Ulrika Mylius. Du lyssnar på Det här hände. Och jag heter Ann-Katrin Granroth. Redan när Ulrika Mylius går i lågstadiet känner hon att allt inte står rätt till. Att hon har svårt att passa in.
Jag var nog ganska så där tyst och kanske inte liksom. Inte skulle jag säga att jag var en av de så där populära. Utan jag hade några vänner. Några var från dagiset och sen från hobbyerna och så. Men jag kände ändå kanske inte att jag liksom hörde till någonstans utan jag hela tiden försökte få nya vänner och sen funkade det inte. Så kände mig liksom ibland ganska ensam fast jag nog hade också vänner.
Ulrika känner också att hon inte passar in där hemma där föräldrarna har fullt upp med hennes två yngre syskon. Hon har två systrar. Den ena är 3 år yngre än Ulrika och den andra 6 år yngre. När Ulrika börjar på 3:e klass blir allt värre.
Före 3:an så det här tror jag att det är nog liksom det som hände hemma. Att jag kanske inte liksom kände mig så där helt att jag passade in där hemma. Och nu var det liksom ibland situationer där hemma som säkert inte har varit det bästa för liksom mentala hälsan och så. Men sen det som påverkade nog mest var på 3:an fick vi en ny lärare och hon var jättesådär psykiskt våldsam och allt vad hon gjorde sen så påverkade ju att jag fick ångest och så därför började det gå neråt.
Läraren skäller ofta ut en del elever framför klassen och Ulrika är en av dem som drabbas.
Och så det här typ var hon sådär att ja, att nu har Ulrika gjort det här och det här och det här, att det här är absolut förbjudet och liksom nu ska ni se på henne och hon är helt hemsk och ja, ta upp elevers beteende som exempel att varför man inte ska göra det och sånt. Och sen brukar hon hålla sådana utvecklingssamtal med typ bara mig och henne eller bara hon och någon annan. Och jag tror inte att mina föräldrar visste om alla gånger som hon höll liksom utvecklingssamtal.
Ulrika känner sig osäker och börjar dra sig tillbaka. Hon har också problem med stora folkmassor och att åka kollektivtrafik. Under skolutfärder mår hon därför mycket dåligt. Men det här förstår inte läraren.
Alla så här musikaler och konserter och teater utfärder som vi får på. Så dit var ju mycket folk och jag var jätteångestfylld. Och sen typ när den där min ångest syntes på något sätt, så sen så brukar hon just liksom skälla ut mig sådär att ja, du bara hittar på, att liksom du bara gör saker värre än vad det är, att liksom du förstör hela utfärden för andra och du måste nu bara sluta med det där. Men det är ju inte någonting som man kan bara sluta på det sättet.
Ulrika har hobbyer där hon träffar mycket folk, som till exempel gymnastik, scouting och dans. Men det är just i skolan hon inte klarar av de här händelserna som avviker från rutinerna, eftersom hon är nervös över hur läraren ska reagera på hennes mående. Ångesten över skolan växer och Ulrika försöker ofta hitta på orsaker till varför hon borde få stanna hemma istället.
Jag kommer ihåg att typ varje kväll hemma så grät jag till mina föräldrar att jag mår så dåligt. Och jag fick ju liksom fysiska symptom också, att jag fick ont i magen och jag började må illa så där fysiskt. Att det kändes som att jag ska kasta upp. Och jag så många gånger fejkade att jag skulle vara sjuk så att jag inte skulle behöva få till skolan.
Föräldrarna tar då Ulrika till olika läkare, men av helt fel orsaker.
Nej, jag tror inte att de ens förstod att det var liksom det att jag inte vill få till skolan. Jag tror inte att de förstod att det var ångest eller någonting sådär psykiskt. Utan vi försökte ju reda ut det hos läkare. Och vi trodde att jag har någon så här tarmproblem eller tarmsjukdomar. Och så. För att det var ju liksom det som de där symptomen skulle ha liksom sagt, att jag har ont i magen och det känns att jag ska spy och så. Så liksom, vi var ofta till läkaren och så.
Men hos läkaren hittas såklart inget fel på Ulrika. Och vardagen med den ständigt återkommande ångesten fortsätter. Det hon lyckligtvis inte vet än är att det bara ska bli värre. När Ulrika är 12 år gammal är det dags att börja högstadiet. Det är, som för många, en turbulent tid.
Jag hade nog ingen aning om vem jag var. Jag försökte liksom hela högstadiet så där hitta ungefär min identitet, att vad jag liksom skulle vara. Då när jag började 20 så ville jag liksom, ja, jag ska vara med de populära. Jag försökte liksom bli kompis med dem och så där. Det lyckades inte alls. Jag kom slutligen sen till liksom kompisgäng som var jättedåligt för mig. Och det påverkade sen mående. Men jag var nog kanske liksom en av de sådär tystare. Och sen, jag var nog jättebra i skolan ändå. Så sådär. Ganska vanlig var liksom människor att tänka att nu bara har du inte något annat liv än bara liksom skolsaker, att ja, är det enda du gör att bara läsa till några prov.
De nya vännerna vände sig snabbt emot Ulrika och pratar illa om henne bakom hennes rygg.
Varje dag när jag kom till skolan så var jag liksom rädd att jag att vad hittar de på för någon gräl nu igen, att det var liksom av helt så små saker som de hittar på något, att jag har gjort fel och så stred vi om det. Och sen i något skede så gjorde hon den här ena ett Instagram-konto var hon lagade så här smygbilder av mig och skrev fulla saker av mig. Och jag följde ju inte själv det där Instagram-kontot, utan jag fick sen av andra höra att vad hon har lagat dit.
Det här är något som får Ulrika att må väldigt dåligt.
Jättedåligt. Jag mådde ju liksom färdigt dåligt. Och jag kommer nog ihåg att jag bara typ grät hela skoldagen. Och det var liksom då när det kom fram det där hennes Instagram-konto och vad hon hade lagat dit och så, som jag sen började gå hos kuratorn. Och vi försökte reda ut liksom hos kuratorn det där grälet mellan vår kompisgrupp. Och sen typ kuratorn svar var bara det att ja, no, det är typ mitt fel att jag tar det helt för seriöst, att jag ska bara glömma det.
Ulrika börjar regelbundet besöka skolans kurator, men hon känner att hennes problem inte tas på allvar. Instagram-kontot som kompisen skapat för att mobba Ulrika är inte heller något som tas upp till någon större diskussion.
Rektorn visste och kuratorn visste och ungdomsledaren där visste och vissa lärare visste, men ingenting hände. Och det är nog inte första gången som det i den skolan inte hände någonting åt just här mobbningsfall och andra fall. Där tog man nog inte någonting liksom så där seriöst och började jobba emot det, utan det bara sopades under. Men det är så att ja, det hände aldrig.
Ulrika blir allt mer nedstämd och en enorm trötthet smyger sig på. Det enda hon vill göra är att sova. Få sjunka ner i sängen och glömma allt.
Att jag ville bara liksom ligga i sängen och inte göra någonting. Och sen att om jag måste få och göra någonting så jag typ började gråta. Jag gjorde en jättestor show av det att nej, jag orkar inte, jag vill inte. Jag liksom klarar inte av det. Men sen så typ drog jag mig undan också. Så då, att jag ville inte vara med någon människa. Sen var jag jättetrött och just orkar inte alltid få på träningar. Och sen var det bara liksom en sån där konstant tomhet och bara att allting kändes jättedåligt och jag var jätteledsen hela tiden. Och så.
Ulrika försöker hitta sätt att få utlopp för ångesten. Hon ser på serien 13 Reasons Why som handlar om en ung tjej som begår självmord och får också på andra håll höra om att man kan skada sig själv för att må bättre. Så hon provar på.
Sen så bara liksom testade jag på det. Och då i början var det ju liksom bara helt så där litet att lite typ bara skrapa sig själv och så. Men det var typ bara så där att jag tänkte att jag mår så dåligt att jag är helt samma vad som helst, så bara jag får liksom bort det där dåliga måendet.
Efter de första gångerna när Ulrika skär sig själv så ser hennes mamma skadorna. Men eftersom de är så ytliga kan Ulrika lätt bortförklara dem. Hon fortsätter med självskadebeteendet men blir nu mer noggrann med att dölja såren.
När det blev jättesnabbt en sån där liksom ond cirkel av att okej, jag mår dåligt, nu måste jag liksom skära mig. Och sen typ var jag jätterädd att okej, ingen får veta av det här, och sen började jag må jättedåligt av det, och sen måste jag skära mig igen, och sen blev det helt en vana att varje kväll så ska jag skära mig själv, eller liksom att för att få den där samma kicken som tidigare. Så visste jag att okej, om jag gör det varje kväll samma tid så typ hålls mitt mående så där under kontroll.
För att ytterligare skada sin kropp spyr Ulrika ofta upp all mat hon ätit. Eller så försöker hon äta så lite som möjligt.
Det var ett sätt att typ skada mig själv. Att jag visste att okej, att om jag äter mindre eller om jag spyr efter att jag har ätit eller sådär, så då skadar jag min kropp eller liksom att det är ohälsosamt. Så det hjälpte sådär att okej, att jag vet att det här är inte bra för kroppen. Och sen också det att när man gick ner i vikt så kändes det ju också bra.
Under den här tiden tränar Ulrika också gymnastik flera gånger i veckan, så hon går snabbt ner i vikt. Men inte heller det här lägger någon vuxen märke till. Inte ens gymnastiklärarna.
Nej, jag tror inte att liksom de heller märkte, för jag var ändå som vanligt sådär på träningarna, och så de visste ju att jag hade liksom depressionen, så om jag var borta så var det ju depressionens orsak. Och sen också vet du sådär hemma eller i skolan sådär att om jag inte åt så okej, det är bara depressionen att liksom, för det kan ju också vara ett symptom på depression att du äter inte eller sådär. Så att att jag kunde alltid liksom lemidon och depressionen.
Ulrika berättar inte för någon hur hon mår. Hon vill berätta för sina föräldrar, men hon kan bara inte.
Jag kommer ihåg att jag skrev i min dagbok just så där, att jag mår så dåligt och jag skulle vilja berätta, men jag bara vågar inte. Det är att liksom, jag vill inte att människor blir oroliga. Och sen var jag ju också just rädd att okej, att om jag hamnar på något sjukhus eller sådär, att hur det påverkar just i skolan och träningarna och sådär.
Skolan. Den är jobbig, men samtidigt oerhört viktig för Ulrika. Under tiden allt det här pågår satsar hon fortfarande massor på att studera och strävar efter toppbetyg.
Det var, skolan var nog ett sätt liksom för mig att sådär, så där liksom få bort det där dåliga måendet, att när jag sen var jättebra i skolan och jag fick bra vitsord och beröm för det, så gav det ändå liksom en liten ego-boost till mig. Att jag gick ju sen ut grundskolan med 9,8 medel. Alltså.
Att Ulrika är så duktig i skolan är kanske också en av orsakerna till att ingen riktigt lägger märke till hur illa ställt det är.
No, alltså sen mot nian just så berättade jag nog sen åt mina vänner om det. Och sen det här sa jag ju till dem att jag mår så dåligt. Och de var ju jätteoroliga över mig. Och de får ju till lärare och säger att hej, att Ulrika mår jättedåligt. Att det här, vi är på riktigt rädda att hon ska göra någonting åt sig själv. Och så. Men inte hände det riktigt någonting, för att lärarna var alltid sådär att ja, det är inte vår grej att hon går redan hos kuratorn. Kuratorn brydde sig inte riktigt. Jag tror att rektorn också visste, men inte liksom hände det någonting och så.
När Ulrika går i nionde klass bestämmer sig ändå kuratorn till sist att det är dags för Ulrika att träffa skolhälsovårdaren. Att hon kanske har bättre verktyg för att hjälpa. Skolhälsovårdaren undersöker Ulrikas kropp och ser då alla sår och är som orsakats av att hon skurit sig själv. Men det här får ändå inte Ulrika att sluta med självskadebeteendet.
Jag fortsatte nog med det, i alla fall ett år efter det. Och först sen så började det bli liksom lite mindre gånger än varje dag. Men sen så blev det liksom, det blev ju inte alls bättre utan då blev det bara liksom värre att jag gjorde mera skada, men mindre gånger. Sådär.
Skolhälsovårdaren kontaktar Ulrikas föräldrar och berättar hur det är ställt och skriver samtidigt en remiss till en psykiatrisk poliklinik. Nu är det äntligen någon som tar Ulrikas problem på allvar.
När hon hade ganska bra reaktion tycker jag. Eller jag tror att hon har haft den så där bästa reaktionen av alla då under högstadietiden. Att inte brydde sig ju någon annan liksom där i skolan om det, men hon på riktigt tog det så där seriöst. Och sen förde saken framåt till skolläkaren och så att jag sen fick hjälp.
Nu när föräldrarna vet hur illa Ulrika mår blir de nästan överbeskyddande.
Ja, de var ju jätte oroliga. Att liksom, sen i något skede var det ju så att jag inte fick få se ens kompisar utan att mamma var liksom där att om jag ville få på kaffe med kompisar så sen var hon där i samma köpcenter, vet du, för säkerhets skull. Ja, de var ju liksom sådär att du får inte skada dig själv, att det är förbjudet. Och det att man förbjuder det på det sättet så liksom gör det ju inte alls bättre.
Föräldrarna är rädda för att Ulrika ska skada sig själv. Men deras metoder för att förhindra det fungerar helt enkelt inte. Ulrikas väg till att må bättre, även om den fortfarande är lång och skakig, har ändå börjat. Tack vare remissen från skolhälsovården har hon nu en kontaktperson på en psykiatrisk poliklinik och dit går hon en gång i veckan. Hon har blivit diagnostiserad med depression och får mediciner. Men innan det blir bättre ska det först bli sämre.
Och så höll det på så i ungefär typ 9 månader. Och sen då under den tiden så hade jag redan börjat gymnasiet. Och sen typ gymnasiet var så stressande att sen började liksom gå neråt igen. Att jag hade liksom kämpat så längre än att jag bara orkar inte mer.
Ulrika mår nu så dåligt att kontaktpersonen på polikliniken föreslår att hon ska läggas in på en psykiatrisk avdelning.
Nu sen när det blev liksom jättedåligt så sen en gång där på polikliniken så var de så där att hej, att vad om du skulle få till liksom sjukhuset till några dagar. Och du skulle få liksom hjälp där så där att du skulle sen klara dig igen. Men sen blev det ju till 1,5 år ungefär som jag var där. Eller så där in och ut, att jag var typ 3 veckor där och så blev jag utskriven och så var jag typ 2 veckor hemma och sen var jag in tillbaka och så.
För första gången i Ulrikas liv så orkar hon inte med studierna. Planen på att gå ut gymnasiet och bli student verkar allt mer avlägsen.
Jag försökte gå, men jag fick ju inte riktigt något gjort där. Att jag började alltid kursa. När det kom en ny period så tog jag igen kursen och så började jag dem och så gick jag typ 4 dagar där och så var jag in på avdelningen igen och så avbröts dem.
Livet på avdelningen består av rutiner som snabbt blir en trygghet i ett annars stormigt liv.
Det var så vanligt liv som man bara kunde ha på sjukhuset sådär. Att man vaknar, så får man nog äta morgonmål, tog morgonmedicinerna. Så fast sover man på tv eller spelar spel eller gjorde pussel, måla. Så, och sådär. Sen hade man lunch och så gjorde man igen någonting där på eftermiddagen och hade mellanmål och middag och kvällsbit och så tog man medicinerna igen och så får man sova. Sen på vissa avdelningar så hade de sådana utflykter också att man får spela sabba eller få på något museum eller och klättra eller något sånt.
Ulrika får också många vänner på avdelningen. Vänner hon fortfarande har kontakt med idag.
Och det var ju nog liksom någonting som så där räddade mig också då. Att ha någon som man kunde spendera tid med där.
Men avdelningen och vännerna får ibland Ulrika att må sämre istället för bättre.
Nå, fast man liksom var kompis med någon. Så nu pratar man ju om sitt det där dåliga mående och så där med dem. Och det att du måste höra på det när du själv mår dåligt så är ju inte bra. Och det att de måste höra på dig när du berättar av ditt dåliga mående så det är ju inte heller bra för dem. Och sen också det att du ser andras sådär dåliga mående eller så att du ser någons ätstörningsproblematik, du ser när någon annan skadar sig själv eller sådär, så får du ju idéer av det. Och det är ganska så där tävlingsinriktat ändå. Att den där har det värre än mig så mina problem är inte liksom tillräckligt svåra. Och att jag borde må värre för att liksom vara bättre eller så där.
Ibland kan andras självskador sporra Ulrika till att skada sig själv.
Om du just så någon som hade typ skurit sig värre så då var det liksom så att okej, nu måste jag visa att jag kan göra ännu värre.
Efter en tid mår Ulrika så dåligt att hon känner att hon inte längre klarar av att leva.
Det var bara liksom det att jag var så trött på livet eller jag så liksom mådde så dåligt att jag bara ville skada mig själv för att liksom slippa av med det där dåliga måendet.
Hon bestämmer sig för att avsluta sitt liv.
Det var bara liksom att allt hade bara trängts in, allt mitt dåliga mående, och så kändes det så dåligt att jag bara inte orkar mera med det. Jag liksom måste hitta bara något sätt att bli av med det, helt samma vad som helst, bara jag inte skulle mera må dåligt. Och så tänkte jag ju också att det är bara bättre till alla andra om jag dör och sådär, och jag tänkte, jag tror att jag sa jättemånga gånger till andra att det är inte liksom någon skillnad, fast jag skulle må bra i livet, så jag vill bara inte leva liksom. Att jag orkar inte med det, att jag orkar inte stiga upp varje dag och måste göra någonting på dagarna. Att om jag skulle kunna sova 24 timmar i dygnet, så då skulle det vara helt okej. Bara jag inte behöver liksom vara vaken och måste göra någonting.
Ulrika tror att världen är en bättre plats utan henne. Att det blir enklare för alla om hon bara inte längre finns. Ulrika lyckas aldrig med sitt självmordsförsök. Men hon försöker igen. Flera gånger. Både hemma och på sjukhuset. Varje gång blir hon räddad. Eller som Ulrika själv uppfattade, förhindrad att göra det hon vill mest av allt.
Nej, jag var jättearg. Arg att jag hade liksom blivit hittad eller blivit stoppad. Det var nog liksom det som var sådär mest på ytan, att jag var bara arg. Men så var jag också besviken på mig själv att jag inte hade lyckats med det. Och nu kändes jag ju också över det. Sådär att måste på riktigt liksom se alla typ familjen och kompisar och sådär efter att de vet att jag har försökt ta livet av mig själv.
Efter ett av självmordsförsöken kommer slutligen en vändning i Ulrikas liv.
Och sen efter liksom en intensiv sådär inläggning så hade jag sen några sköterskor som på riktigt tog itu med det där mitt mående och vi började. Och gör liksom planer för framtiden. Och just hitta på sätt att hantera det där måendet på något annat sätt än att skada mig själv. Och bara vara i det där dåliga måendet. Utan sådana ångesthanteringsmetoder. Men så försökte vi hitta på liksom saker som jag skulle tycka om. Att då så kändes det ju att allting är helt skit. Att inte tycker jag om någonting. Men försöka hitta någonting till exempel som jag tyckte om förr.
Sakta börjar Ulrika må lite bättre. Hon kan nu bo hemma i längre perioder och hon kan skymta en framtid. Den är avlägsen, men ändå där. Hon bestämmer sig för att strunta i gymnasiet och istället satsa på något hon brinner för, nämligen vård.
Ja, på högstadiet så ville jag bli läkare och jag tror att i början av gymnasiet också så satsade jag liksom på det att jag skulle vilja bli läkare. Sen i något skede när jag märkte att gymnasiet inte riktigt funkar, så sen började jag tänka just på det här med första vårdare. Och då tänkte jag ännu sådär att jag försöker kämpa igenom gymnasiet, att det är bara 3 år, att liksom jag klarar nog det och söker efter det sen till yrkeshögskola. Men sen fick jag höra de här liksom första vårdarstudierna på grundnivå och sen tänkte jag att liksom gymnasiet påminner mig mer av det där liksom sjukdomen och dåliga tiderna. Att jag behöver liksom nystart på livet och göra något nytt. Och så sökte jag dit.
Vi har nu kommit fram till våren 2020. Och Ulrika mår så bra att hon kan bo hemma på heltid. Hon är sjukskriven och kan därför helt koncentrera sig på sitt eget välmående. Hon deltar också i gruppterapi som ska visa sig fungera riktigt bra.
Jag hade redan varit och testat på det där gruppterapin redan tidigare och så hade jag inte mått tillräckligt bra för att börja med det, för att det var ändå liksom så intensivt. Men det var nog i planen att sen när jag började må bättre så skulle jag gå det. Så Sen bara började vi satsa på att okej, att vi ska försöka göra mitt mående så bra att jag kan sen gå den där gruppterapin. Och sen där på avdelningen så just öva på olika ångesthanteringsmetoder. Och så började vi planera liksom framtiden. Vi gjorde en sån här lite som en mindmap där vi klistrade in bilder från tidningar. Och sen började laga så där olika saker i livet som jag vill. Ja, så lagade jag just de där första vårdarstudierna och så började jag då med gymnastiken på nytt i sån här vuxnas grupp, att det var bara en gång i veckan och det var inte lika stressigt och sådär. Och så hade vi ju planerat liksom med pappa att vi skulle få på resa och så, men det blev nu sen inte av på grund av coronan. Men just sådär att försöka planera saker som jag skulle tycka om.
Gruppterapin kallas dialektisk beteendeterapi och den är väldigt intensiv med 2 sessioner i veckan. Där går deltagarna igenom ångesthanteringsmetoder och vad som hänt under veckan och vad som kunde gjorts annorlunda. Ulrikas föräldrar deltar också i terapin.
Vi hade ju ganska dålig liksom relation ändå. Det hade blivit dålig då efter alla åren. Men det särte nog liksom vår relation jättemycket, det att vi gick den tillsammans och så för att vi just pratade öppet av de där sakerna och de på riktigt fick sätt att störa mig. För de hade inte tidigare liksom, de visste ju inte hur de kan hjälpa mig, men efter det så visste de. Och det blev nog helt bra till slut, fast jag kanske var sådär att nej, inte vill jag ha mina föräldrar, att de förstår inte. Men den där hela terapin gjorde sen att de började förstå.
Under tiden som Ulrika i perioder varit inskriven på sjukhuset har relationen till de yngre systrarna lidit. Men nu kan hon börja bygga upp också den.
No, de var säkert jätteoroliga också över mig. Men sen efter det att jag kom hem så i alla fall hon, den här min yngsta syster, så blev jätteglad. Och sen började vi vara mer tillsammans eller sådär, på riktigt prata om saker. Och jag ville ta liksom en sån där stora systern roll som jag ändå hade villat, vet du. Att jag är stora syster, att jag vill vara liksom någon som de kan lita på, någon som de kan komma att tala till. Och så sen tog jag den rollen där och på riktigt började göra saker med dem så att de ska liksom lita på mig eller så.
Efter 3 månader tar gruppterapin slut. Ulrika har nu skrivits ut från den psykiatriska avdelningen och går istället till polikliniken på terapi en gång i veckan. Hösten 2020 fyller hon 18 år och det är mycket som händer. Hon börjar studera till första vårdare. Hon skrivs ut från polikliniken och fortsätter istället med terapin på ett annat ställe. Och så flyttar hon hemifrån.
Det känns nog jättebra att på något sätt ha liksom sådär frihet att leva helt så som jag vill. Och kanske till och med bara den där friheten känns liksom bra efter att ha många år bara varit liksom typ fast av det där dåliga måendet. Och liksom så bara det att jag kan göra vad jag vill och bara typ leva mitt liv så som jag vill.
Hon älskar friheten i att bo i en egen lägenhet tillsammans med en rumskompis. Och hon trivs också med studierna.
Det känns nog jättebra att liksom helt från första början så kändes det att jag hör till. Att liksom vi började ses med klassen också utanför skolan och jag fick jättebra kompisar där. Och sen också lärarna var jättesådär förståeliga och stöttande. Att de sa att, ja, att om du mår dåligt sen att det är bara att säga att vi kan nog fixa dina studier så att du får liksom pausa av det och du kan göra något annat under den tiden. No, sen mådde jag ju redan så bra att jag inte behövde mer än sådär lättare studier eller pausa eller sådär, utan jag gjorde helt enligt liksom planerna, de där studierna. Och också för att det var någonting som jag var intresserad av så tyckte jag om att gå i skolan. Att det var inte mer sådär att okej, att jag måste liksom, jag måste få till skolan och jag måste läsa och hissa och sampa och något ämne som jag inte alls är intresserad av, utan där så var på riktigt allting intressant.
På På våren 2022 blir Ulrika klar med studierna. Under sommaren ska hon jobba som första vårdare och till hösten 2022 ska hon söka in till en yrkeshögskola för att studera vidare inom samma yrke. Hon tror att hon kan ha nytta av sina egna erfarenheter när hon jobbar inom vården.
Det är att jag vet på riktigt att hur det känns för någon. Eller okej, jag kan ju aldrig veta att hur det känns exakt i den. Men jag vet ungefär att hur det kan kännas. Och liksom, jag vet att vad som har hjälpt i mig. Så jag kan liksom försöka ge idéer åt den att vad som skulle kunna hjälpa. Och så kan jag liksom möta den där personen på ett sätt som jag ska vilja bli bemöten.
Det finns mycket som kunde gjorts annorlunda när Ulrika för ungefär 10 år sedan började må dåligt. Hon kunde ha blivit bemött på mycket bättre sätt.
Jag tror att om det ska vara mer öppen diskussion av psykisk ohälsa när jag var liten, så skulle jag kanske själv ha förstått att okej, att det här kan vara liksom ångest och att det på grund av det jag mår dåligt. Och mer öppen diskussion i familjen av psykisk ohälsa, att föräldrarna skulle säga eller berätta till oss barn att hej, att det kan hända att man mår så här i något skede av livet och då är det viktigt att man liksom söker hjälp och säger av det. Och sen i lågstadiet är det att man skulle ha haft någon liksom på något sätt sådär stödkontakt, att om jag skulle till exempel gått hos någon skolpsykologen eller att jag inte skulle ha haft den där läraren. Och sen på högstadiet just det att man skulle ha tagit liksom mina saker sådär seriöst. Att man inte skulle ha bara typ trängt undan det och hitta på något osäkert. Att varför jag inte mår dåligt eller så.
Idag har vi en mer öppen diskussion kring psykisk ohälsa. Men det finns andra områden där det kanske blivit sämre.
Just nu är vården i så stor kris att jag tror inte att man får den hjälp vad man skulle behöva. Att jag hade ju tur när jag fick liksom ganska snabbt vård. Men nu så måste många vänta flera månader för att få vård. Och vården är inte alltid jättebra för att det är så stor liksom behov av sköterskor. Och sen är det ju också den där dåliga sidan av hur media visar psykisk ohälsa, att om det visar det på ett sådant sätt att det är på något sätt liksom någonting som är coolt eller något sådär, så kan det ju hända att någon vill må dåligt på grund av det.
Vad som skulle hänt om Ulrika inte fått vård är såklart omöjligt att säga. Men det är mycket möjligt att hon inte skulle vara där hon är idag.
Kan hända att jag inte skulle sitta här då. Men svårt att säga.
Idag går Ulrika regelbundet i traumaterapi och äter även mediciner som håller hennes mående stabilt. För första gången på 10 år kan hon se en klar framtid. Hon har något att leva för.
Idag är jag en helt liksom vanlig sådär 19-årig som svarar ser ut som vem som helst annars. Att jag har gått till skola eller nu ska jag få på jobb eller sådär. Men sådär att jag har mina hobbyer och jag håller på med dem och jag mår bra. Jag liksom sådär att jag känner inte mig mer nedstämd. Jag har inte mer depression. Jag har inte mer något självskadebeteenden. Jag har inte självskadetankar. Ja, jag njuter av livet. Vet du, så att jag kan sitta i bussen och jag kan vara sådär att aj vits, jag är glad att jag liksom är ännu i livet. Att allt känns bra och jag ser fram emot framtiden och jag har planer för framtiden och så.
Du har lyssnat på Det här hände och jag heter Ann-Katrin Granroth. Ifall du vill ha hjälp eller känna någon som behöver hjälp kan du till exempel vända dig till Ärligt talat-chatten eller krisjouren för unga.